Guds frid och välkomna till GF-podden. GF-podden är en LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Med mig har jag Kevin Nyfelt som är ansvarig redaktör och jag heter Kent Fagerholm.
Guds frid, Kent.
Guds frid. Okej, så idag ska vi fundera lite på hur jag vet att jag är frälst. Och för att komma dit så ska vi först diskutera lite vad frälsning betyder. Före vi då går in på hur jag personligen och du som lyssnare vet om du är frälst. Så Kevin, vad betyder frälsning?
Om man ser i Bibeln på ordet frälst och frälsning så används ju olika betydelser. Men jag skulle säga att den huvudsakliga betydelsen av ordet så är just att man blir räddad, alltså frälst från synden och från, ska vi säga, den makt som den onde har över oss, blir liksom frälst från den, ska vi säga, eviga döden som kommer. Så, och vi blir, och vad är motsatsen då till evig död? Det är ju evigt liv. Så det här, enkelt sagt så skulle vi kunna säga att vi blir frälst genom tron. Men genom tron på vad och vem så kan vi ju diskutera i det här avsnittet.
Exakt, så är det ju. Tron, det som är viktigt med tron är ju vad man tror på. Och det som är kanske viktigt att lyfta upp att det är ju inte det är väl genom Jesu död på korset som vi blir frälst. Och det är Jesu död på korset som har som är orsaken att vi kan få våra synder förlåtna. Det som jag tänkt lite funder på är, du sa att frälsning är frälsning från synd och frälsning från död. Men då funderar jag. Jag vill ju tro att jag är frälst, förstås. Inte genom mina egna gärningar som vi ska gå in på om en stund. Men jag tror ju att jag är frälst. Men jag syndar ju ännu, tyvärr. Hur får vi ihop de två?
Att du både tror att du är frälst och att du samtidigt ändå syndar.
Ja, exakt.
Det var en bra fråga. Och för att liksom kunna fundera på det så kan man ju också lite se på, först på lite felaktiga syner på hur man tror att man blir frälst. Och i Jeremia 6 så ser vi bland annat hur profeten talar så här. Han säger i vers 13 och framåt: hög som låg, alla söker de oärlig vinst. Både profet och präst, alla handlade lögnaktigt. De hade lätt med att bota min folks skada och säger: allt är väl, allt är väl. Men allt är inte väl. Så där i Jeremia så ser vi att folket och till och med prästerna och profeterna, står det, säger och profeterar att allt är väl. Men däremot så säger Herren: allt är inte väl. Och med det som ingång skulle jag vilja lite fokusera på att om man till exempel lägger sin lit på saker som inte Guds ord talar om, så kommer vi att hamna fel. Och då har vi ingen liksom frälsningsvisshet. Vi kan inte veta att vi är frälst om vi riktar våra blickar på fel sak. Och en av de sakerna så skulle jag vilja lyfta fram som att om man riktar sin blick på hur man känner sig, eller hur det går den här dagen till exempel, så vet vi ju, vi människor, att vi kommer att ha sämre och bättre dagar. Och då skulle det ju absolut inte finnas någon visshet. Man skulle kunna veta om man är frälst eftersom ibland känns det bra, ibland känns det dåligt. Så det att rikta sina blickar på känslorna är inte bra. Kommer du på något annat som du tror att skulle vara någonting som är att rikta sin blick på fel sak?
En som jag kanske skulle lyfta upp som nummer ett är just att som jag tror jag nämnde i början också, att att det som är viktigast med tron är vad man tror på. Och lätt blir det ju så att vi fokuserar på tron, på vår egen tro, att fokuset blir på oss själv på något sätt. Men det faktum är ju att det är ju inte, det är ju Jesu död på korset och vad han har gjort för oss som gör oss, som är objektet för tron, som är det vi tror på, som faktiskt spelar roll.
Så alltså Kent, om jag då skulle säga att men jag kan ju inte som vara säker på min tro för att jag har så svag tro, så vad skulle du svara på det då?
Jag skulle säga att vad tur att frälsningen och frälsningsvissheten inte behöver bygga på hur stark ens tro är, för då skulle inte jag vara frälst, känns det som. Jag tror inte att jag tror att det är Jesus som har gjort allting för vår skull, och vi behöver inte gå och oroa oss för att man ska ha för svag tro för att bli frälst, utan istället just att den riktas till rätt ställe.
En annan sak som man kan göra fel är att om man riktar sin blick på att man själv har liksom gjort någonting eller kan göra någonting för att bli frälst eller medverka till sin frälsning på något sätt. Och det tar ju faktiskt Paulus avstånd till i Romarbrevet 9, där han säger att i vers 31 så står det att Israel däremot, som strävade efter en lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen. Varför? För att de inte sökte rättfärdigheten genom tro, utan genom gärningar. De snubblade på stötestenen. Där ser vi ju att om man genom lag, eller liksom genom det man själv gör, försöker sträva fram till att nå en visshet om sin frälsning, eller att där liksom tänka att här, det är genom det här som jag blir frälst, så då kommer man att komma fel, eftersom ingen människa lyckas med sina gärningar bli frälst. För att i Guds ord så ser vi att om du redan bryter mot ett av buden, så är du en lagbrytare, och det räcker. Så oavsett om du ska lyckas göra en enda fullkomlig gärning, Så räcker inte det till, för att då har du gjort en massa andra saker som inte räcker till, vilket gör att du inte kan som på grund av gärningar bli frälst. Så att det tycker jag är bra att komma ihåg att oavsett om man tycker att nu gjorde jag någonting bra och liksom sätter sitt hopp till det, så kommer man nästa dag att inse att nu gjorde jag någonting dåligt. Och om du riktigt börjar tänka på den här gärningen som du gjorde, så kanske du börjar som liksom tänka att börja som liksom bli stolt över det, och då blir det ju igen någonting som är dåligt. Så att, eller kanske du hade en egen avsikt med att du gjorde som du gjorde, och liksom man ser att det faller som ett korthus när man ska börja liksom basera sig på vad man har gjort.
Exakt så är det, och det står ju faktiskt i Efesierbrevet 2 också ganska uttryckligen att av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Och jag tror vi har som en tendens som människor att inte riktigt vilja tro på att vi faktiskt har fått allting. Mm-hmm. Och därifrån tror jag ofta att fast vi kanske har hört och vi vet liksom att det handlar om tro, och då skulle vi också liksom vilja, det blir som en grej för oss att vi skulle vilja liksom, okej, men har jag tillräckligt stark tro? Och så blir det igen på något sätt, blir det som, okej, men hur stark tro har jag? Så att vi igen blir som en nästan en gärningsgrej. Att man fokuserar på att okej, har jag tillräckligt stark tro, och liksom egentligen vet hur duktig är jag? Men det handlar inte om hur duktig vi är, det handlar om vad Gud har gjort för oss. Jag skulle vilja lite få tillbaka till ännu som vi öppnar med gällande frälsningen. Och just som skillnaden med att vara frälst och att inte vara frälst. För det pratas ju på flera ställen, och du vad heter det? Du öppnar också med det varnar om. Varnar för synden. som jag, åtminstone personligen när jag läser det, så kan man nästan bli lite, eller det kan ofta vara en sak som gör att man börjar fundera att okej, men att jag syndar ju. Om vi tar som exempel från första Korintierbrevet kapitel 6, som är ett känt ställe där det står: vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva. Och så kommer en lista då på olika typer av syndare. Och jag tror, så som jag tolkar det här och läser det, så finns det en och annan sak nu som man kämpar med helt enkelt. Man är inte perfekt, och här finns en finns, vi behöver inte gå in på vilka saker exakt, men vad säger du om det?
Nej, men jag håller nog med att om man riktigt liksom börjar lysläsa och börjar fundera på sitt hjärta och på liksom på många av det här, så hur är det ställt? Det är ganska dåligt ställt.
Yeah.
Och om man då börjar liksom på något sätt hyckla eller liksom börja säga att jag är frälst genom gärningar, alltså då tror jag bara att det man bedrar då, man ljuger och.
Kan man säga så att skillnaden är, Paulus skriver inte om att om du någon gång har begått en sån synd, utan det handlar om att mer om att leva i synd eller inte synd. Paulus vet och Kristus vet också att vi kommer att falla, men istället handlar det om att man fortsätter och sätter sin tro till vad heter det, Gud.
Ja, alltså jag håller med det du sa om att det handlar om att leva i synd, det vill säga att om man säger sig vara kristen och ändå liksom fortsätter att leva som förr, man liksom, man bryr inte sig om folk, man liksom, man ser inte någon ånger eller omvändelse, man ser inte något att det skulle hända, utan man fortsätter att leva kvar i det. Och då är det ju som Paulus säger, att då kommer ju domen för att om man fortsätter att leva på det sättet. Sen är det ju en annan sak om man faller i synd. Och det tycker jag att vi kan kanske lite tala om. Här i Johannes, första Johannes brevet som jag har framför mig, så står det i vers 5 här i min folkbibel: vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. Och när vi läser det här så tänker vi ju att vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Okej. Det här är ju inte bra, tänker man, att jag faller ju synd. Och jag gör synd. Betyder det då att jag inte är född av Gud? Betyder det att jag inte är kristen? Och då kan det ju leda till att man börjar förtvivla och liksom tänka att man inte är kristen. Och sen kanske man faller bort från tron. Men det som det här Johannes här talar om, det är just det här som vi var in på, att leva i synd. Det vill säga att medvetet synda. Liksom att det är en sak att falla i synd, men det är en annan sak att medvetet synda. För att vi ser att det är så, eftersom Johannes själv talar om det i det här andra kapitlet, så säger han så här i första versen: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus den rättfärdige. Alltså, han är medveten om att vi kan falla i synd, men han vill uppmana att vi inte ska fortsätta att leva i synden. Så det är skillnad på det här två, att falla i synd och att leva i synd. Och det som jag tycker är tryggt också, att om man riktigt ser på vad det sägs här i vers 18, så är det väldigt trösterikt. För att det står så här: vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom. Här i den här översättningen tycker jag att det blir lite otydligt, eftersom jag skulle istället vilja översätta det med att den som är född av Gud, för att det blir mer tydligt då att det är frågan om att Jesus, alltså Jesus, den som är född av Gud, bevarar honom. Alltså det är Jesus som bevarar honom. Och det stod också i det här andra kapitlet att vi har någon som för vår talan inför fadern. Och det är också Jesus. Så att, att när vi faller i synd, så har vi någon som för vår talan inför fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Så att är inte otroligt tryggt att veta att, att då ska vi inte liksom fortsätta att leva i den här synden, utan vi ska komma till honom och be om förlåtelse för våra synder och liksom ta emot den förlåtelse som han har själv liksom verkat oss på korset. Han har själv dött för våra synder. Skulle han då inte vilja förlåta oss om vi kommer till honom? Så att det är viktigt att vi poängterar det här skillnaden mellan att leva i synd och att falla i synd. Och det är ju också, när vi är kristen, så den helige ande i oss verkar också så att vi inte vill falla i synd, eller som att vi inte vill leva i synd. Vi ser en annan vilja i oss som vill falla i synd, och det kallar man, vi kristna, för köttet, och Bibeln också. Så det ser vi också, men vi har den här nya viljan inom oss som vill följa det som Gud har sagt i sitt ord. Och till det också så hjälper oss den helige ande. Men vi ska också lägga lite mer fokus på det här. Hur vet jag att jag är frälst? Och hur vet jag att jag har rätt tro? Och där så ska jag vilja fråga dig, Kent, att Kent, är du en människa?
Ja.
Du som lyssnar, är du en människa? Varför frågar jag det här? För att det är så klart och tydligt skrivet i Bibeln att du så älskade Gud världen att han utgav sin infödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså Gud älskade världen. Han älskade alla människor. Och han utgav sin son för alla människor. Det står bland annat i första Timoteus brevet också om att Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Så du har liksom, om du är en människa, så erbjuds frälsningen åt dig. Det finns inte något sånt att den inte erbjuds åt vissa, utan den erbjuds åt alla. Så talar Bibeln, att den erbjuds åt alla. Och det här är ju också det som gör att det går att vara viss om sin frälsning. För skulle det bara erbjudas åt vissa, så skulle man ju vara osäker om det gäller mig. Så Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta. Det är det första vi kan säga. Sen så är det ju också så som vi ser i vår värld att alla människor tar inte emot. Alla människor blir inte frälsta. Hur kan det då komma sig att eftersom om Guds vilja är att alla människor ska bli frälsta, varför blir då inte alla människor frälsta? Kan vi fråga oss. Och det är ju just för att människorna inte vill. De vill inte ta emot det som Gud säger i sitt ord. Och det vill gå sin egen väg.
Och det var kanske att de här människorna just som det varnar för synden och vad som händer om man fortsätter på den stigen. Men just att om du är en sån som, du lyssnar, är en sån som funderar och oroar dig, så skulle jag uppmana dig att faktiskt leva i trösten om att det handlar inte om vad du har gjort, utan det handlar om vad du har fått.
Mm.
Jag tycker det är fin, det här Filipperbrevet kapitel 1 vers 6, tycker jag man får trösta av den, skriver att jag är övertygad att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Och här tycker jag vi ska minnas att vi är inte ensamma. Gud vill faktiskt ta hand om oss och vill att vi ska leva med honom. Och vi kan liksom leva i det hopp om att Gud kommer fullborda det som han har påbörjat. Han är trofast. och han kommer inte att ge upp på oss.
Mm. Det är ju också det som gör att det är trösterikt, att nu är det ofta som man skulle kanske vilja som kanske smyga in något litet eget, att liksom någonting skulle man ha liksom, att kan det vara så där enkelt, kan det vara så att Gud har gjort allt, kan det vara så att han frälsningen erbjuds mig för av nåd för intet, helt gratis. Det är svårt att förstå att det skulle vara på det sättet.
Exakt, så är det. Jag funderar om det som en del av, om det därför är en del av, ska vi säga, processen att faktiskt förstå vad Gud har gjort åt oss.
Mm.
Att kan det vara så det är enkelt, kan man ju fråga sig själv.
Mm.
Att jag har inte gjort någonting. Att är det här faktiskt det enda som krävs?
Mm.
Och jag tror att kan vara som en del av att man lär sig faktiskt att det är faktiskt så bra.
Mm. Ja, det är som vissa saker som man hör, det är som reklam, kommer det som att liksom att det är liksom 70% off, liksom att du sparar så mycket och så vidare. Men att det är faktiskt så bra som det låter. Det är liksom, det är ännu bättre än det låter, tänker jag nästan säga. Och men en sak som vi ska komma ihåg ändå, att för oss är det gratis. Men för Gud var det dyrt. Han sände sin enda son för din skull som lyssnar. Och han vill att du ska bli frälst. Och Jesus ville också dö för din skull. Han ville att du ska få ta emot den nåd och frälsning som han erbjuder. Så du behöver inte misströsta om någonting. När du ser att du syndar, du är en syndare, så kanske du tänker att katastrof, jag är en syndare. Jag tycker att om du har insett det, så har du kommit långt, för då kan du också komma till läkaren. Om man lite vet att man är sjuk, men man vågar inte riktigt fara för att få den här diagnosen att du är verkligen sjuk. Och det är det som ordet också säger, att du är sjuk, du behöver läkare, här är läkaren. Att det liksom erbjuds allting åt oss av nåd, och dessutom så sänder Gud den helige ande som uppenbarar det här för oss. Så att det är ju som, känns ju som att det är ju helt av nåd för Jesus skull. Så du behöver inte tvivla på det här. Det står att när du tror på Guds son, så har du vittnesbördet inom dig. Det står i första Johannes brevet i vers 10. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin son. Alltså, om du inte tror på sonen, om du inte tror på Guds son och att han har gjort allt för dig, så finns det ingen annan väg heller. Att om du vill göra någonting eget eller liksom medverka på något sätt, så gör du Gud till en lögnare, eftersom du inte tror på det som Gud har sagt. Så Gud vill liksom trycka in det här att det är tro på hans son, på Jesus Kristus och på det han har gjort, som är det enda som frälser oss. Så vi behöver inte vara rädda. Och kanske du säger eller tänker att hej, men att jag har så svag tro, eller att jag faller i synd och jag är sådan och sådan. Jag skulle vilja läsa ett stycke från när Luther skriver också till någon som funderar på de här sakerna. Det är någon som funderar så här: men tror jag tillräckligt mycket? Jag kan börja grubbla på mig själv och undra om jag tror nog. Tvivel på den egna tron upphäver vissheten och frimodigheten. På det svarar Luther: tänk att svag tro är också tro, och att Kristus är lika nära de svaga som de starka. Svag tro innebär en sann tro, eftersom den vänder sig till Jesus. Den svaga tron har också plats som ett barn i Guds knä. Så att det har inte skillnad om du har en stark eller en svag tro, om den är riktad på rätt sak. Om den är riktad på Herren Jesus Kristus, så då kan du veta att det är rätt tro. Och det är just det som den helige ande också, Luther säger också faktiskt i katechesen, i förklaringen till det här tredje trosartikeln, så står det så här att jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Så vi kan inte på något sätt med vårt eget förnuft eller egen kraft fatta tron eller liksom komma till tro eller komma till Jesus, utan den helige ande är den som har kallat oss genom det glada budskapet om vår Herre Jesus Kristus. Och på det sättet så när vår tro är på Herren Jesus och det han har gjort, så behöver vi inte tvivla om vår frälsning eller till och med som vi kommer till himlen, utan det räcker eftersom han har tagit på sig allt vårt och vi får allt som han har. Han har tagit på sig vår synd och ger oss hans rättfärdighet, renhet, och därför så kan vi också stå rena och heliga och fläckfria på den sista dagen.
Så är det. Det finns mycket ställen i Bibeln som handlar om frälsning och vad frälsning är och hur vi blir frälst och så vidare. Så det är inte jättelätt alltid att förstå. Man kan lätt bli orolig. Om det är så att man har synd i sitt liv som man vill ha kvar, och man konstaterar att man vägrar släppa taget, så då liksom varnar Bibeln oss för liksom för synden och vad den gör åt oss och vår relation med Gud. Och att vi vill att uppmana oss att släppa taget och leva med Herren. Om det är så att vi känner att vi måste liksom förtjäna vår frälsning, så pratar Bibeln om hur lönlöst det är. Att man kan inte lägga till någonting till Guds nåd. Men om det är så att man funderar och är orolig på att ens tro är tillräckligt, så är Bibeln jättetröstande och konstaterar att det är inte styrkan på vår tro som avgör, utan det är att den är riktad till rätt ställe. Det som vi till sist ska gå igenom är några så här, inte om man kan kalla dem sidofrågor, men några saker som ofta kommer upp när man pratar om frälsning och hur vi blir frälst, förutom det här med gärningar. Och den första är vilken roll som dopet spelar i frälsningen. Mm. Vad säger Bibeln om här, Kevin?
Bibeln talar ju en hel del om dopet faktiskt, och jag skulle vilja säga att det kanske inte är en sidofråga, utan det är en ganska central fråga. Och Bibeln talar till och med om att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Så att om man är döpt och tror på Herren Jesus Kristus, så har man det löfte om att man ska bli frälst. Och det här tänker jag att det inte är någonting som vi ska ta lätt på, utan vi ska se på det som en stor gåva. Att det här löftet har vi i Bibeln. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Sen finns det också bibelställen, ett som bland annat talar om att vi får syndernas förlåtelse i dopet. Och det här då frågas också att vilka synder får vi förlåtna i dopet? Och det är ju alla synder som vi får förlåtna i dopet. Både arvsynden och de synder, verksynder som vi har gjort. Och också de kommande synderna som vi kommer att göra. Så för ett litet barn som bärs fram till dopet, så förlåts dennes arvsynder. Och om den människan har gjort några verksynder, så förlåts det. Och också de alla de här synderna som barnet kommer att begå, om det förblir i tron på Herren Jesus Kristus. Så det är liksom stora löften i dopet. Och Luther talar om dopet att det eller speciellt jobbiga frestelser, så ser vi att han tar sin tillflykt till dopet. Att när inte någon, liksom, han kan inte som se på någonting annat, så säger han att baptizatus sum, som betyder att jag är döpt. Att det är hans försvar mot den onde när han kommer med sina angrepp, att jag är döpt. Och i dopet så har utlovats syndernas förlåtelse, ett bad till rening, en nyfödelse, att vi har börjat leva det nya livet tillsammans med Kristus. Och till det dopets nåd, som vi säger, så får vi ta vår tillflykt alltid. Sen har vi också nattvarden, som också hjälper oss att förstå att förlåtelsen gäller oss på ett väldigt konkret sätt. Och det här nattvarden är ju ett nådemedel som hjälper oss. Kanske om vi har svårt att tro att förlåtelsen gäller oss, så och någon säger att du är förlåten i Jesu namn och blod, kanske du tänker att ja, det kanske var till grannen, eller det var till den här eller den här människan, men inte mig som är sån och sån. Så kan nattvarden hjälpa att du konkret får Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Så du kan inte på något sätt säga att det ska ha varit till någon annan, för du får Kristi kropp, alltså brödet, i din hand. Och du får konkret ta emot det. Och när du tror att det är för dig, så har du också förlåtelsen. Nattvarden är alltid giltig, om vi säger så. Att den är egentligen beroende av, den är instiftad av Kristus själv och hans ord. Så alltid när vi tar emot nattvardens bröd och vin, så tar vi emot Kristi kropp och Kristi blod. Men den kommer inte att komma till nytta för dig om du inte tror att det gäller dig. Så att om du tror att det gäller dig, så gäller det dig. Och det här är också något som kan styrka oss mycket. Och jag uppmanar mig själv och oss allihopa att ta del av nattvarden oftare, för att verkligen konkret få uppleva, ja, konkret uppleva syndernas förlåtelse för dig. För att sammanfatta, så kan vi säga att det är inte frågan om stark eller svag tro vi har, utan att tron är på Herren Jesus Kristus, och att han har dött för dig, inte för din granne, för dig. Om du tror att Kristus har dött för dig, så har du löftet om att syndernas förlåtelse. Han har gett oss också andra nådemedel som hjälper oss att styrka tron och att bevara tron. Och där har vi ju dopet och nattvarden och bikten bland annat, som också kan hjälpa oss ifall vi har speciella synder som vi kanske tänker att den här synden så har ingen annan människa i hela världen gjort förutom jag. Så det måste ju nog betyda att jag inte, det finns inte någon möjlighet för mig. Om du tänker så har du förmodligen fel. Men i alla fall så får du prata med någon, så att du får bekänna den här synden. Så att du får liksom lägga av dig den och bekänna den som synd. Och så får du också höra att just för den här saken så har också Kristus dött för dig. Och det är klart att du får ta emot också den här förlåtelsen från en offentlig liksom förkunnelse, alltså från predikan till exempel, eller, men det kan hända att ifall du inte som tror på det, eller att du har svårt att tro på det, så kan det löna sig att få prata med någon, så att du får bekänna och få förlåtelse och få ett rent samvete.
Ja, så är det. Just med, om man funderar på om Gud faktiskt kan förlåta mig också, så hörde någon som sa bra att Jesus är en bättre frälsare än vi är syndare. Att Jesus är duktigare på att frälsa än att vi är på att synd. Så vi ska faktiskt tro tro när vi får våra synder förlåtna att det gäller.
Mm. Och om inte vi gör det så det här så står det ju egentligen i första Johannes brevet att då gör vi Gud till en lögnare eftersom vi tror på hans ord. Att Gud ljuger inte. Och när han säger i sitt ord att dina synder är förlåtna, så är det förlåtna om du tror på det. Punkt. Kent, har vi någon utmaning idag?
Idag så har inte vi någon utmaning, utan vi tycker att vi alla ska tacka Gud för vad han gjort för oss. Att han skickade Jesus och dö för våra synder. Att vi faktiskt helt utan att förtjäna det själv får ta del av frälsningen. Här får vi alla tro att det är inte på hur stark vår tro är, utan bara i faktum att vi lägger det till rätt ställe. Du har lyssnat på GF-podden. Vi har pratat idag om frälsning och hur man kan veta att man är frälst. Jag heter Kent Fagerholm och med mig här har jag Kevin Nyfeldt. Guds frid.
Guds frid.